Artikel 3. Reportage. Ny bok om polismästare Liljensparre. Han var Stockholms första polismästare. Han var både fruktad och beundrad och han byggde upp en helt ny polisorganisation. Och nu har den första omfattande biografin om Nils Henrik Liljensparre kommit ut. Den heter Syndabocken och titeln anspelar på Liljensparres utredning kring mordet på Gustav den tredje. Vi har mött författaren.
Ja, jag heter Thomas Eriksson och jag får väl titulera mig själv författare, antar jag. Jag har väl ingen annan egentlig formell titel så. Utan, det här var ju en bok då jag skrivit lite som ett hobbyprojekt och därför så kallar jag mig själv för författare då.
Och jag har tagit mig till Uppsala, för det är här som du har ditt dagliga värv så att säga. Vad gör du när du inte skriver biografier?
Ja, jag jobbar på ett företag som heter MediaMind och vi jobbar med marknadsföring för massor av olika företag i Uppsala och Stockholm. Men jag har lite av ett historieintresse också, vilket då har resulterat i en bok.
Den har vi framför oss här, den heter Syndabocken, polismästare Liljensparres uppgång och fall av Thomas Eriksson som du heter. Du, det är en rejäl tegelsten här.
Det spårar ur lite. Första varianten var inte lika lång. Och sen fick jag en väldigt duktig redaktör då som jag jobbar med. Och den bara ökade i sitt omfång då. Tack vare att vi var väldigt noga med källor. Och då det bara kom mer och mer material som passade liksom i boken. Då, så den växte och växte och växte.
Om vi ska beskriva framsidan här. Alltså det är ju då en bild på Liljensparre. Och ja, men han är, man ser liksom hans vågiga hår, den är liksom klippt vid pannan. Han har någon slags högtidskostym på sig, man ser någon slags medalj på bröstet. Den har en röd-svart nyans, men det som sticker ut det är ju ögonen här på den här.
Ja, det var en grafiker vid någon Beatrice Boman som är väldigt duktig som har gjort omslaget och det är som att ögonen följer en vart man än är i en butik eller så får man liksom syn på Liljensparre. Det är en ganska skräckinjagande omslag. Och det anspelar ju lite på titeln och temat i boken. Mm.
Syndabocken står det också med stora bokstäver upp över omslaget här. Och själva, vad ska man säga, knixen på K-et, den ser ut nästan som en kniv.
Ja, precis. Det är ju, ja, det anspelar på hela, alltså att Liljensparre var så, man var väldigt rädd och för honom och han var en ganska hatad figur under sin tid då. Mm. Och då försöker jag bena ut vad var sanning i det här och vad var liksom rena smutskastningen och hur jäklig var han egentligen och varför blev han så illa omtyckt och sådär. Mm.
Vi ska komma in på det lite senare här, men om vi börjar med liksom själva grundidén, hur kommer det sig att du har skrivit den här boken?
Ja, jag har läst lite om ämnet och insåg att han är en av få som inte har någon biografi skriven om sig. Och ju mer jag läste om han och hans liv, desto mer insåg jag att det är en väldigt bra bokidé. Och när jag kommer på en riktigt bra bokidé, då är det svårt att bara inte skriva boken så att säga. Så jag kände mig manad att det var, jag har ju liksom alltid försökt hitta någon bra bokidé och det här var min bästa idé hittills i livet så att säga.
Och det här är din första bok?
Ja, jag har ju skrivit lite liksom romanförsök som aldrig har lett någon vart. Och, så det här är ju min första riktiga bok.
Och det fanns ingen biografi på Liljensparre?
Nej, och det här är ju en ganska omskriven tid och nästan varenda person som nämns i boken har någon typ av levnadsbeskrivelse eller biografi. Så det var verkligen något som saknades i liksom lite större syn i svensk historiebeskrivning också. Så tanken är att framtida forskning ska kunna ta hjälp av den här boken också. Det är därför vi har varit så grundliga med källor och sådär.
Och den här Liljensparre då, han föddes 1738, han dog 1814. Vem var han?
Ja, han var en prästson som växte upp i Småland men som kom in på juridikens bana. Och via hans egna ambitioner och lite tillfälligheter i och med Gustav den tredje statskupp då, så blev han polismästare till slut och visade sig synnerligen lämpad för den rollen. Och sen drogs han ju in i Gustav den tredjes maktspel. Han var ju väldigt motarbetad av sin egna högadel. Och då blev han Gustav den tredjes fruktade spionmästare i tillägg då till en mycket verksam polismästare. Och det kulminerade ju då, så, som många känner till, i Gustav den tredjes mord som han fick utreda.
Mm. Och Stockholms första polismästare, vad fanns det innan?
Ja, polismästartiteln var helt ny och kom som en resultat av långtgående reformer som hade hållit på ända sedan 1712, tror jag det var. Det var över 50 år av reformer, men man kom aldrig överens om hur Stockholmspolisen skulle organiseras. Och då var det oftast borgerskapet som motsatte sig allt som kunde innebära ökade kostnader. Till exempel fler polispersonal skulle innebära kanske högre skatter och sådär. Och under frihetstiden hade ju borgerskapet ett väldigt mycket självbestämmande. Det var ju det här partistyret med mössor och hattar och det här. Och man kom aldrig någon vart, och då fanns det heller aldrig en polismästare, utan det styrdes delvis av överståthållarämbetet och delvis av magistraten som var någon sorts förvaltande kropp då. Och det var inte särskilt väl skött, och det var väldigt mycket klagomål om ordningsproblem och brott och sådär. Och det var först när Gustav den tredje tog makten som han liksom, då fick man en stark man som sa, nu ska vi få ordning på de här reformerna. Och då gick det väldigt mycket snabbare då. Och då fick till exempel överståthållarämbetet tillbaks sin forna liksom makt då. Och då blev överståthållaren direkt ansvarig för polisen. Och Liljensparre hade ett väldigt fint förhållande med överståthållaren som hette Karl Sparre. Och det var därför Karl Sparre då rekommenderade just Liljensparre, fast då hette han Sivers då förstås. Han var ju adlad Liljensparre. Att just han var ju då bara en sekreterare på slottskansliet, men han har gjort så otroligt starkt intryck. Och man letade efter någon att ta den här första polismästartjänsten då. Och då rekommenderade han alltså Henrik Sivers då, som han hette.
Jag roar mig med att slå upp Liljensparre i Svensk biografisk lexikon. Jag fastnade för en mening här som du ska få reagera på. Nu gör vi en sån här reaction-video, ja. Fast det är ljud då. Han var despotisk till sin natur samtidigt som han visade en servil inställsamhet gentemot sina överordnare.
Ja, men det är väl inte helt fel. Alltså, vissa av de här citaten kring honom är ju rena smutskastningen. Men här, att han var despotisk. Det finns ju ett citat från en riktig underordnad till honom. En Blom som var notarie under honom. Och han sa också att han var väldigt sträng, Liljensparre. Och att han var egenmäktig och sträng till exempel. Och sen despotisk var han till den grad att han ville inte ha någon över sig. När han fick olika kontrollfunktioner över sig senare i karriären så blev han väldigt upprörd över det. Så han var ju liksom en envåldshärskare på poliskammaren till slut. Egentligen var ju då överståthållaren den som var ytterst ansvarig, men han blev sjuk och han led väldigt mycket av stenkolik och så vidare. Så Liljensparre var ju, det var ingen som hade någon insyn i vad han gjorde. Så på så sätt var han ju despotisk. Och han följde inte alltid instruktionerna. Han hade ju väldigt tydliga instruktioner hur han skulle bedriva brottsutredningar. Och han bedrev utredningar långt utanför de ramar. Han hade fått ganska snäva ramar egentligen. Men han gjorde egna utredningar och fick väldigt mycket kritik för det. Så han följde sin egen trumma så att säga på poliskammaren. Och sen var han otroligt servil mot överordnade. Och var man inte där på den här tiden, då hade man ingen chans heller att göra karriär. Så det är inget jättekonstigt att vara. Men det var ju så han fick polismästartjänsten. Han var ju otroligt insmickrande mot Karlsberg. Det finns ju brev där han smickrar honom otroligt mycket. Och oavsett vem som blev hans chef sen, för det var ju många maktskiften, så var han alltid servil tills han kände att det inte gav något. Och då kunde han kasta handsken och vända på det där. Så han var ju inte... Alltså när han kände att okay, min karriär lider av det här, då kunde han visa andra ansikten.
Han verkar inte vara så trevlig typ.
Jag tror inte han var... jag tror i hans familjekontext... Jag har ju hittat brev när han pratar med sin svärfar. Då är han ju otroligt sympatisk. Men såklart som polismästare när du sitter då mitt emot misstänkta... Eller om du spionerar på folk och sådär. Det är klart, du har ju en antagonistisk roll redan innan. Så alltså, mycket av det här kom ju med hans yrke. Yrkesrollen var ju liksom stigmatiserande i sig självt. Men sen var han ju säkert ganska sträng och bullrig. Det var ju många som rapporterade att han kunde höja rösten och få vredesutbrott och sådana saker. Jag tror om han var på hans dåliga sida så var han nog ganska obehaglig. Men en del tillföljde också själva rollen som han var tvungen att spela då. Jag tror rent privat var han nog inte så farlig som i jobbet så att säga.
Och alltså i boken så målar du upp en ganska, ja, men vad ska man säga, ett ganska sjaskigt 1700-tal. Det är liksom mutor, det är spioner, det är infiltrationer och man försöker påverka liksom olika beslutsfattare i olika håll och sånt där. Jag, vad säger du om den här tiden? Det känns ju lite som att det är någon slags bananrepublik här.
Ja, alltså allt kring Gustav den tredje är ju lite kaotiskt och sådär. Men jag tror inte det var särskilt mycket bättre innan under den så kallade frihetstiden. Men tack vare att vi har fått se korrespondens mellan Gustav den tredje och hans olika ämbetspersoner så ser man ju lite hur det går till bakom scenerna när de till exempel vill tysta en obekväm skribent och sådär. Och då använder de ju alla medel som står till buds för att till exempel få tyst på kritiker och sådana saker. Även hotelser och fysisk intimidation och sådär. Så man kan få, det är ju en väldigt rå och naken bild av hur man faktiskt bedrev liksom makten under den här tiden. Så det, alltså jag har inte försökt att vinkla på något sätt utan bara återge. Vi har ju ganska gedigna källor här och då är det återgett. Och det finns ju vissa episoder som man liksom höjer ögonbrynen extra. Och det blir ju bara mer och mer kaotiskt ju mer man närmar sig då mordögonblicket på Gustav III. Alltså det trissas upp, det eskalerar och... Ja, jag ska inte avslöja för mycket, men det blir ju ganska kaotiskt, särskilt under de här riksdagarna till exempel.
Och där lämnar vi Thomas Eriksson och historien om polismästare Liljensparre för den här gången. Nästa vecka i På tal om Stockholm så ska vi få höra hur det gick till när Liljensparre utredde mordet på Gustav den III.